släkten Müller från Thüringen i mellersta Tyskland har blåst glas i över 400 år. För 150 år sedan började Sven Müllers farfars fars farbror experimentera med ögonproteser i glas. Det visade sig vara mycket lyckat och konsten att göra ögonproteser har sedan gått vidare i släkten. Trots sina drygt 70 år sitter Sven Müller fortfarande på ögonkliniken i Lund och formar ögonen över en glaslåga.
Tillvägagångssättet är ju så att när patienten är här så letar vi reda på ett matchande ämne. Och sen vad jag gör då är själva tillpassningen. Och delvis färgläggning.
Ja, det låter mycket om den lilla gaslågan som värmer glaset så att det blir formbart. Att be Sven Müller berätta om hantverket medan han håller på låter sig inte göras. Han utgår från ett öga som han valt ut från de mängder av grundögon i olika storlek och olika färg på irisen som ligger i lådor i hans lilla rum på ögonklinik B på universitetssjukhuset i Lund. Han smälter dit tunna färgade glastrådar för att ge ögonvitorna den rätta färgen. Och han formar ögat så att det ska passa i patientens ögonhåla. Patienten sitter bredvid. Sven Müller kan titta och jämföra med hennes friska öga och även med den gamla protesen. När han är nöjd med ögat lägger han det åt sidan för att svalna. Och då kan han också släcka gaslågan och berätta om sitt arbete.
Jag har ett litet glasrör här som är ungefär 20 cm långt. Och det smälter jag då fast på kulan som jag sen ska bearbeta. Och sen börjar jag värma upp det. Och då blir det genomskinligt och så börjar det bli mjukt och flytande. Och så drar jag ut de här färgade stavarna. Jag har de här tre basfärgerna, blått, gult och rött. Drar ut det i en tunn tråd och smälter in den på själva vita delen. Och då tittar man då på patienten då och då för att jämföra och se att jaha, nu är det, här ska det vara lite mer och nej, nu räcker det här lite för mycket. Och när det är klart så smälter jag ner alla de här trådarna så de kryper in i själva vitögat. De får inte ligga utanpå och skrapa. Och ja, sen så formar jag det med hjälp av lågan genom att dra glaset med jag håller det i en tång och en pinne och drar det och låter det flyta åt det håll jag vill ha det. Och det flyter alltid neråt, så att, och det får man ju lära sig. Att det är ju inte som repgubben, de kastar upp repet och det blir där uppe. Glaset flyter neråt och man får hela tiden sitta och jobba lite med lågan där så att det inte flyter fel. Och det gick ju naturligtvis åt skogen de allra första åren. Men så småningom så släppte det, och så släppte också liksom rädslan för patienten. Rädslan för de anhöriga finns fortfarande kvar, men det börjar ge sig nu också.
Vadå rädsla för anhöriga?
Ja, därför att ofta så har ju anhöriga synpunkter. Och det kan de i och för sig ha rätt i. För att de anhöriga vet ju inte vad jag kan göra eller vad jag inte kan göra. Så när jag brukar släppa iväg patienten här, då har jag i och för sig gjort vad jag kan göra. Och med gott samvete släpper jag iväg dem. Och sen kan det ju hända att det ändrar sig. Kroppen ändrar sig. Och efter en vecka så börjar ögonlocket ramla ner. Och då får ju de naturligtvis, då kommer de hit igen. Så blir det justerat. Men det vanliga är att nej, jag tycker att det är en undrar lite för mycket där inne. Och så, alltså inte patienten utan oftast en illasinnad person i omgivningen, jobbet eller hemmet. Det är väl ungefär som man har varit hos frisören. Herregud, vem har klippt dig? det händer. Inte så ofta, men det händer. Då blir man ju ledsen.
Men patienterna, de klagar inte.
Mycket sällan. Gudskelov, han har sagt upp för länge sedan.
Men det finns ju då patienter som har förlorat synen på bägge ögonen. Som ja. Alltså inte kan se vad du gör. Då kan du göra lite som du vill.
Nej, jag brukar inte göra som jag vill. Utan är patienten en återkommande patient som de flesta är. Då är det ju alltid att jag frågar, är det allt okej som det har varit? Och det har varit jättebra. Och så har det förekommit någon gång, nej men jag vill ändra färg. Och så gör man det och så ändrar man tillbaka det nästa gång.
Det gör man, det gör alltid.
Man. Ja. Men, jag försöker att säga att mitt jobb är inte att spexa till det. Och det var någon som ville ha i pupillen ville att jag skulle smälta in en hammare och skära, men det gjorde jag inte. Jo, det är säkert. Säkert, ja. Det var en patient i Göteborg, han kom med punktfrisyr och så vidare. Han ville ha en hammare och skära i pupillen på ögat. Men då sa jag att då får du gå någon annanstans, för att det gör jag bara inte.
Men man kan ju tänka sig mindre drastiska förändringar, att man har drömt om att ha riktigt, riktigt blåa ögon när de är lite blågrå sådär.
Mm. Då finns en sak som är mycket lättare idag och mycket billigare. Man köper sig en färgad kontaktlins för några kronor och lägger den ovanpå. Både sitt seende och sen har man bytt färg. Hur lätt som helst. Men jag tycker inte riktigt om det. Alltså jag har ju vikt mitt liv på att skapa någonting för att återskapa en patient till sitt ursprungliga utseende. Så jag har aldrig tyckt om det där med att spexa. Jag tycker inte heller om de skämten som ofta förekommer om just då emaljögon. Han med emaljögat eller hon med emaljögat och så vidare. Det sätter alltid sina spår hos en patient. För hur bra jag än kan göra det, så är patienten alltid, vill ju hellre ha behållit sitt eget öga. Och när man då sen på jobbet nästa morgon man kommer, du, jag såg Müller i år på tv, är det så man gör? Och patienten rasar fortfarande helt samman. De vill ju inte att alla andra ska veta det. Det finns de som är jättelikgiltiga och klarar sig alldeles utmärkt. Men det finns patienter som tar det väldigt hårt. Och där vill inte jag vara med och utsätta dem också för kommentarer.
Sven Müller brinner för sitt hantverk som gått och går i arv i generationer. På 1920-talet kom hans far till Sverige från familjeföretaget i Wiesbaden. Han träffade en kvinna på ögonkliniken i Lund och blev kvar här. Men att Sven skulle gå i pappas och farfars fotspår var definitivt inte självklart när han var ung.
Jag skulle bli kirurg. Det var den banan som jag hade stakat ut och kanske också mamma som hade stakat ut. Hon ville att jag skulle bli en ny olivkrona. Och så började jag med att läsa medicin, men jag började i andra änden. Jag började läsa på Ö istället för på A, så jag läste ögon först. Och sen så var det en professor på Karolinska sjukhuset som hette Johan Wilhelm Nordensson, som var mycket god vän med min far. Och Johan Wilhelm var på en middag hemma hos oss med sin fru en kväll. Och så sa han det att, jo Sven, vi vet ju att du så gärna vill bli kirurg, både du själv och din mamma. Men jag ska berätta en sak för dig. Vi har så vansinnigt många läkare i Sverige som kan ta sig av de svåra fallen i kirurgin. Men det finns bara en enda som kan ta vid när vi kirurger har misslyckats med att klara patienten. Och det är din pappa. Så att Johan Wilhelm tyckte att jag skulle... Jag fick gärna läsa hur mycket jag ville om ögonsjukdomar och allt möjligt annat. Men han tyckte ändå att jag skulle hoppa av medicinstudierna. För då skulle det ta 5 år att läsa medicin. Och sen skulle det ta 7 år till. Så jag hoppade av där. Och så åkte jag ner till Tyskland. Och började då min okularistutbildning där.
Han for till Wiesbaden. Där finns familjeföretaget där man tillverkar grundögonen, så att säga. Och där finns också utbildningen. När Sven Müller flyttade till Lund efter 7 år var han inte bara färdig okularist, utan också familjefar med 3 barn. Varav 2 har fortsatt i släktens väl upptrampade fotspår. Och de påbörjade läkarstudierna i kapitlet ögon har han ändå haft mycket nytta av.
Absolut, absolut. Det ångrar jag definitivt inte. Framförallt så kan man ju den medicinska terminologin. Och när man vill någonting att någon av kirurgerna ska göra, så är det ju lättare om man vet vad man pratar om. Absolut.
Ja, du sa att ni är okularister, ni får ta över när kirurgerna har misslyckats. Men kan, kan ni vara med från början och diskutera med kirurgen hur man ska göra?
Det har hänt till min stora glädje och också till patientens nytta. Att jag har haft ett väldigt gott samarbete och läkaren har varit lite osäker. Du Sven, om jag gör så här och så här, vad händer då? Och där har ju då min erfarenhet och även mitt kunnande spelat en stor roll. Så det har varit jättefint. Absolut.
Du hade ju inte tänkt gå i din fars fotspår då, men har du påverkat dina barn att gå i dina?
Nej, det har jag inte. Det har jag faktiskt inte gjort, utan det har kommit helt av sig själv. Min äldste son gör det ju inte, han är ingenjör. Så han tyckte han skulle lära sig något lätt. Han har ärvt sin mors hjärna för siffror, så det är ju bra.
Men man måste väl kunna räkna lite här också, eller är det mer formkänslan för
här
att se?
Här behöver vi inte räkna någonting. Här är det enbart materialkännedom, erfarenhet och framförallt man lär sig av de misstag man gör. Så det är vad jag kan, det är summan av de misstag jag har gjort. Men man sitter första gången och bara låter lågan gå, så rasar ju allting ner och ligger på bordet. Så det tar lång tid att behärska, att bolla med det här flytande materialet som man ju inte kan ta i fingrarna.
Kommer du ihåg din första patienten som fick det första ögat du lyckades med?
Ja, jag kommer ihåg det. Det kommer jag mycket väl ihåg. Det var en äldre dam, hon var väl i 80-årsåldern. Det var i Trondheim i Norge. Jag var så glad jag fick till det. Så det kommer jag ihåg mycket väl.
Ja, Sven Müller har rest runt i hela Sverige, hela Skandinavien, norra Europa och tillverkat ögonproteser. Men idag har barnen tagit över. Och för svensk del är det sjukhusen i Lund och Malmö som gäller. Nu har det nyss tillverkade ögat hunnit svalna.
Det kan vi göra provet. Ja, ni kan titta här på det först. Så har du alla små fina blodkärl och en vacker blå iris, violblå. De violblå. Ja. Men då får vi ta och tända igen.
Ja, för att det är klart vi måste.
Och det är allting kopplat. Så att
Jo, men det måste
du skulle ta ut det själv, eller? Mm. Och den spriten har vi här bara för att desinficera alltihopa. Vill du själv sätta in också? Eller? Jaha.
Då ska vi se.
Spiegline and the wand.
Känns det annorlunda med det nya jämfört med det?
Ja, det är svårt att säga. Men det känns bra.
Det känns bra. Det sitter ju också som en dröm.
Mm. Ja. Väldigt fint.
Ja, det var roligt att höra.
Ja.
Min mamma sa alltid när jag var liten hade fått ett nytt öga. Åh, vad det är vackert. Så fint. Det syns
men alltså, inte att det är fint. Skämt åsido, så jag har ju lagt hela min själ i det.
Ja.
Så att vi, ja, men du är besjälad av två personer.
Ja, det betyder mycket. En olyckshändelse som jag har gått igenom, så vill man ju inte att det ska synas.
En nöjd patient kan köra hem igen. Ögonproteser har funnits länge. Från början var det emaljögon eller snidat elfenben. Och nu finns det plastproteser och silikonproteser också. Men inget kan mäta sig med glasprotesen, menar Sven Müller. Även om de inte heller från början var så exakt utprovade som idag.
De olika klinikerna, ögonklinikerna runt om i Europa och även optikerna har tilldelats ett så kallat kommissionslager beroende på hur stort området var. Så hade 50 eller 100 olika proteser i olika färger och olika former. Så när en patient miste ögat så gick man då ner på ögonkliniken eller om man nu bodde någon annanstans till en optiker i hemstaden och de hade då provisoriska ögonproteser. Och ofta passade de rimligen väl och de kostade nästan ingenting och patienterna fick betala dem. Och när jag började så kostade en specialgjord ögonprotes 75 kronor och en standardprotes 20. Och då valde ju patienterna de själv skulle betala dem. Men tar vi ju hellre den för 20. De sitter ju också bra. Men sen så på mitten på 60-talet så var det en sjukvårdsreform som genomfördes och ögonproteserna skulle också vara gratis. Och numera vill ju självklart alla då, dels för att det inte kostar någonting och de kraven har ökat. Man vill se anständig ut för en rimlig summa.
Vad var den stora skillnaden då? Var det då passformen i ögonhålan eller var det färgerna då? Som...
Ja, det var både och. Man fick ju aldrig samma färg och samma passform och så samma ska vi säga, grad av blodsprängdhet och så. Utan det, man fick göra det bästa av det. Det gör jag ju fortfarande. Jag försöker fortfarande göra det bästa av det. Men jag har ju större chans i och med att jag har så pass många i urval och kan individuellt lägga in blodkärl och så. De standardproteserna, ja, det var antingen för lite. Det var oftast för få blodkärl, så ögonen såg alltid stora och vita ut. Men för många människor var det fullt tillräckligt. Det var ju säkert många som inte hade råd för i tiden heller att betala varken de här 75 kronorna som det kostade att få en specialgjord eller de 8 eller 10 eller 20 kronor det kostade att få henne hos optiken. Så där har vi ju fått en del större krav och förbättrade ekonomiska möjligheter.
Sven Müller, okularist i fjärde generationen, berättade. Reporter var Birgitta Fredén. Och vi kan tillägga att familjen Müller också tog fram de första praktiskt användbara linserna, även om Leonardo da Vinci redan för 500 år sedan kom på principen för linser. I ett bonusinslag på vår hemsida berättar Sven Müller mer om historien bakom linserna. Internetadressen är förstås skanestaltidning.se och länken till inslaget hittar du i löpsedeln.